Vi snackade Resident Evil senast, du och jag, David.
Ja, och när var det? Jag försökte fundera ut när det var. Det var när det kom då.
Ja, precis. Det var 15 veckor sedan.
Oj.
Typ slutet av maj.
Ja.
Spoilade skiten ur Resident Evil 8.
Det var bra tidigare. Ja, det var helt klart ett tag sedan.
Idag pratar jag alltså med Sandra Ferroni. Hej, igen.
Hej. Det var ett tag sedan som vi snackade om, precis. Kul att vara tillbaka.
Ja, du är ju en del av den här podcasten, men kanske lite mer sporadiskt nu för tiden.
Ja, precis. Det har blivit lite så. Det har varit så mycket...
Du är alltid välkommen förbi när helst du känner för podda, så det är inte så.
Nej, hur har det gått med allting?
Jo, det rullar väl på. Folk kommer och pratar om spel med mig ibland. Det är inte mer än så.
Men det är bra att folk vill prata spel i alla fall.
Ja. Hur är det med dig? Du har bytt jobb, va?
Ja, precis. Jag tror jag pratade lite om det sist.
Ja, det kanske var redan förra gången vi snackade.
Jag tror det, för att då hade jag typ fått jobbet, tror jag. Men ja, jag har bytt jobb.
Du är inte Star Stable Sandra längre.
Nej, jag är SCB Sandra istället.
Så.
Så jag har bytt liksom bransch helt och jobbar med... Financial Technology, eller Fintech som de fint kallar det. Så jobbar med finansiella appar typ.
Mm.
Så det är inte...
Nu har du hunnit...
Vad sa du?
Du har hunnit komma in i det lite nu, va?
Ja, precis. I alla fall. Jag började i mitten av juni. Så jag har jobbat där sedan dess. Det är inte min typ av bransch alls, men det är kul att testa något nytt. Men jag saknar spelbranschen, helt klart. Det är... Så jag tänkte ge det ett tag och sen får jag se om jag söker mig tillbaka.
Ja, tillbaka till Star Stable eller tillbaka till något annat spelrelaterat?
Något spelrelaterat. Jag är lite sugen på att jobba på Mojang eller Raw Fury eller King skulle kunna vara något också. Så vi får se.
Mojang och Raw Fury verkar vara schyssta ställen. Fan, nu låter det som att jag bashar King här, men... King har jag ingen riktig insyn i. Det har jag ingen aning om det är bra eller dåligt att jobba på King. Jag antar att det är bra om man kommer liksom in i teamet och sådär. Men på Mojang och Raw Fury vet jag att det finns bra människor i alla fall.
Ja, precis. Och de är inte så stora. Eller alltså, de är framgångsrika företag såklart. Men de är inte så jättemånga, vilket jag tycker är nice. King är lite väl stora kanske, men de verkar ändå ha rätt bra så här, eller företagskultur och verkar rätt okej. Okay. Men jag har hört lite både och också, så vi får se.
Mm. Nästa gång man snackar med dig så kanske du är Mojang Sandra eller Raw Fury Sandra.
Ja, jag hoppas det i alla fall. Så vi får se.
Potentiellt. Jag hade tänkt lite så här för dagen, alltså... Det senaste året, lite drygt, så har jag ställt frågor till folk för att på ett vetenskapligt och korrekt sätt lära känna dem. Detta är noggrant utvalda frågor som handlar om spelbakgrund och spelpreferenser och allt sådär. Jag tänkte att nu har du och jag har ju poddat tillsammans under många avsnitt redan tidigare. Men det kunde ändå vara kul att dra igenom de här frågorna med dig.
Mm, sure.
Jag har själv svarat på frågorna i avsnitt 300. Så kör vi igenom dem med dig nu och sen får jag väl helt enkelt rycka in David någon gång framöver. Så får vi lära känna vem David Grundström är också.
Ja, men det låter som en rolig idé. Sen kanske vissa redan vet om de här grejerna om mig. Men det är väl bara kul att prata oavsett.
Ja, det blir kanske lite dubbletter också här. Så där. Men till att börja med då, vilket är ditt första spelminne?
måste jag tänka här. Det är svårt att komma ihåg exakt när och var det var, men jag tror en av mina första spelminnen var antingen Kid... vad säger man? Icarus eller Icarus. Jag har hört många olika versioner av det spelet.
Ja, jag har alltid sagt Kid Icarus, men Icarus. Det är väl kanske den extremt svenska versionen av
det. Det är antingen det eller det här gamla västernspelet från Nintendo 8-bitars när man sköt Cowboys. Fan heter det?
När man sköt. Kan det vara Gunsmoke?
Det var det, precis. Det är något av Gunsmoke. De spelen. Ja, exakt. Yes. Gunsmoke var det. Och varför jag minns det är för att jag tyckte de var så obehagliga när man skulle skjuta dem. Jag vet inte om du kommer ihåg, men de gick ju liksom sidledes in i mitten på skärmen, och sen så när man var redo att skjuta dem så vände de sig typ. Och jag vet inte varför, men som barn tyckte jag det här var jätteobehagligt. Det var jätteläskig musik och de såg jätteläskiga ut. De ser väldigt roliga ut. De ser inte ut som människor. De ser ut som en blandning av en apa och en människa typ.
Men du är ju lite känd nu för tiden som skräck Sandra, så det här är ju lite ironiskt.
Ja.
Om vi hoppar framåt några år i tiden så om jag minns rätt så var det väl din far som fick in dig på typ skräckspel.
Japp, precis. Men det, jag har väldigt många minnen av att jag tyckte det var läskigt, så jag har väl härdat, antar jag. Men ja. Det var så här konstiga grejer. Jag tycker i Kid Icarus så var det, tyckte det var läskigt med de här spökena som flög. Och när de såg en så gjorde de något konstigt ljud som jag tyckte var jätteläskigt.
Ja, men det är ett så här surrealistiskt spel på många sätt och vis.
Ja, verkligen. Men det är väldigt mycket ljudminnen jag har som jag tyckte var läskigt från de här spelen. Så jag undrar om det är det som jag tyckte var läskigt snarare än själva liksom, figurerna i sig. Liksom.
Ja, det finns ju de här lia, eller jag vet inte om det är liemän, men de som ser ut som gamla gummor i Kid Icarus,
ja.
Som gör någon liten lustig dans och sjunger eller piper och sådär. Och de påminde ju mig när jag spelade det och var liten om så här obehagliga alkoholister.
Det är
jag tänkte att okej, men det där det är alkisar. Då måste man skjuta med pilbåge.
Ja, varför inte?
Vilket är ditt bästa spel, menar du?
Från när jag var barn, eller?
Nej, totalt. Någonsin.
Oj, den är svår. Gud, den är ju väldigt svår. Alltså, det bästa spelminnet jag har, det är liksom inte bara spelet i sig, utan det är liksom hela situationen kring spelet. Det var när jag var barn och... Vad var man? 7-8 år kanske. När man hyrde spel i spelbutiken.
Mm.
Och då hyrde jag Resident Evil 2. Och jag var jättepepp, kommer jag ihåg, på att spela det här. Och tyckte det var typ... Ja, det var... Jag såg väldigt mycket fram emot det här. Och jag har så starka minnen från det här spelet. Att jag tyckte det var så extremt spännande och roligt. Men det var också väldigt svårt. Och jag fastnade i spelet, om jag minns rätt. Eller om det... Nej, det var nog... Nej, förlåt. Det var i ettan jag fastnade. Som jag inte spelade klart förrän jag blev äldre sen. Men där har jag ett så starkt minne just för att jag tyckte det var så himla mysigt. Och man var så glad. Och du vet, man skulle få testa något helt nytt som man egentligen kanske inte fick spela för att man var för liten för det.
Men är det inte lite så att första Resident Evil på något skruvat sätt har så här lite julstämning? För att man är inne i den här murriga herrgården och det är mycket röda mattor och det är lite så här dämpad belysning. Och...
Ja, lite kanske. Det har jag faktiskt inte ens tänkt på.
Nej, men det är ju någon mysskräck, helt klart.
Verkligen.
Det är det. Vilken del av det var det du tyckte var svårt?
I ettan så fastnade jag i det här rummet med tavlorna och kråkorna, om jag minns. Man skulle typ
vrida. Ja, just det.
Man skulle sätta igång så här lampor eller vad det var till tavlorna. Och där fastnade jag. Och sen så var jag tvungen att lämna tillbaka spelet. Så det minns jag. Jag försöker fundera ut vad jag har för liksom, roliga spelminnen som vuxen. Jag hade jättekul tillsammans med Left 4 Dead. Jättemycket fina och roliga minnen för att jag spelade det dagligen då. När jag var som bäst på det.
Spelade tillsammans med ett sammansvetsat gäng då, eller tillsammans med bara randoms på nätet?
Randoms var det. Vilket man fick mycket skit för. För på den tiden då var man ju liksom, ja då var man ju, eller på den tiden, jag är fortfarande tjej. Men man var tjej och spelade online och det var mycket, folk blev väldigt sura på en för att man var man knäckte de flesta på den tiden utan att skryta, men då var jag var rätt duktig på Left 4 Dead, så då var folk jättearga och skulle skicka en massa mejl till mig och hota mig om saker. Det var lite ironiskt.
Mm.
Men
var det så pass att du någon gång ville spela anonymt? Eller spelade anonymt? Inte avslöjade att du var tjej?
Ja, jag slutade ha min mikrofon på, tror jag. För jag orkade inte längre. Men det var också så här, skitsamma. De får väl vara sura då. Men man märkte ju på folk att direkt när de märkte att man var tjej så blir man behandlad. Eller blev behandlad väldigt annorlunda. Ibland blev det så att de skulle ta hand om en. Jag var ju med i en situation där de försökte hålla upp dörren till mig i Left 4 Dead. De skulle liksom öppna den åt mig. Så han bara, kom igen, det är inte så att jag inte kan trycka på en knapp själv och öppna en dörr. Eller så blev de bara typ sura och skulle kalla en massa saker och ja, massa skit.
Spelvärldens baksida.
Ja, men utöver det hade jag skitkul med Left 4 Dead och jag saknar den typen av spel.
Mm. Det är ju en semi-uppföljare på gång nu.
Ja.
Vad heter det? Back 4 Blood, heter det.
Precis. Så frågan är hur det kommer.
Kanske kan vara något.
Ja, det skulle kunna vara något.
Ja. Som sagt, du var ju tidigare lite känd, inte minst i den här podcasten, som Star Stable Sandra. Hur hamnade du i spelbranschen till att börja med?
Det var faktiskt en slump från början. Det var i samband med att jag spelade Left 4 Dead och en bra övergång. Jag var arbetslös i ett år och satt hemma och bara spelade Left 4 Dead och var typ less på allt och fick inga jobb efter gymnasiet där någon gång. Och sen så sökte jag massa jobb och sen så, eller förlåt, sökte jag lite utbildningar, så hittade jag spelutbildning på Gotland då. Och av någon anledning så hade jag inte ens reflekterat över att man kunde jobba med spel. Alltså jag vet inte varför man inte hade tänkt det. Men det var väl inte så stort då på den tiden när jag sökte utbildningar. När var det? 2009 kanske. Och då kom jag in på en reservplats på Gotland. Och jag hade en vecka på mig att flytta till Gotland. Så jag gjorde det. Flyttade till Gotland från Stockholm. Och därefter så påbörjade min resa inom spelindustrin. Så jag jobbade väl, eller jag pluggade där i 3 år. Jobbade sen 1 år på Gotland på ett spelföretag som heter då Seal Games Studio. Men nu heter Toadman Interactive, vet jag. Så det var faktiskt en av de första spelen jag jobbade med var Killing Floor, Calamity. Och jag hade spelat jättemycket Killing Floor innan, så jag tyckte det var väldigt kul att få jobba med det.
Vilket är alltså ett slafsar, röjar, skjutar, mördar spel.
Precis, väldigt mycket monster, väldigt mycket blod och allmänt roligt. Men ja, så jag jobbade där ett tag och sen senare så hamnade jag på Star Stable.
Ja.
Och där var jag i 8 år typ.
Ja. Se nu, var någonstans var det du spelade in din röst i något sammanhang, kommer jag ihåg. Och vi har fortfarande inte fått höra det här röstklippet. Men just du finns det. Som en röstskådes i ett spel någonstans.
Ja, Starvoid heter spelet. Som, som Seal eller / Toadman har utvecklat. Så då hoppade jag in i det projektet och jobbade lite med det. Och sen så skulle de spela in, vad heter det, dialoger. Och då tog de lite random folk från jobbet och då var jag en av dem. Skitdålig är jag. Verkligen. Inte min bästa sida. Men de finns där och jag tror dock att det är en karaktär som inte är aktiv från början. Jag minns inte riktigt hur det var, men ja, väldigt komiskt i alla fall.
Detta måste jag lyckas få tag på något sätt.
Ja, jag får se om jag kan lyckas få tag i något.
Jag är kind of också röstskådis, om man ens kan kalla det för det. Det finns en fiende i vårt spel, 1980X. I ninja-delen av det spelet så finns det flygande eller svävande Shrine Maiden-fiender. Och när man hugger ihjäl dem så låter de på ett speciellt sätt. Och det är min röst som jag har spelat in och sen bara bankat sönder i Audacity på alla sätt och vis. Det är mina, jag vet inte, 1,5 sekunders fame i röstskådisbranschen.
Ja, men det är ju roligt. Det är kul att få göra lite olika grejer.
Ja, alltid något i alla fall.
Ja, precis.
Vilket var det första spelet du köpte för egna pengar? Kommer du ihåg det?
Oj, vad kan det ha varit? Den är svår. Försöka fundera ut om det var... För att jag fick ju väldigt mycket... Eller, min pappa köpte ut spelet mig när jag var under 16 då. När man inte fick spela skräckspel.
Skräckpappa?
Ja. Alltså, det känns så jävla roligt. Köper ut spel. Inte alkohol, utan det är skräckspel.
Ja, men det är väl sunt.
Ja, varför inte? Men jag försöker fundera ut fan vad man köpte för sina egna pengar på den tiden. Alltså, jag måste nästan ha köpt... Kan det ha varit någon av... För jag kommer ha ett minne av att jag var väldigt liten. Jag tror att jag köpte Battlefield till PC. Men det var innan vi hade internet. Gud vad gammal man känns det.
Men okej. Det är kanske inte världens bästa spel att spela utan uppkoppling.
Nej, det var inte så jättekul. Jag sprang ju runt bara i cirklar och sprang upp i ett torn och hoppade fallskärm och jag sprang runt för mig själv. Det var så himla sorgligt.
Det blir som någon slags barskrapad tragikomisk version av GTA.
Ja.
Där världen är tom.
Verkligen. Jättehemskt. Så himla tråkigt. Så jag undrar om det var något av det. Eller så är det något gammalt till PlayStation. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var för spel.
Mm. Potentiellt Battlefield.
Ja, och vilken det var minns jag inte. Jag har så dålig koll på alla Battlefields som är där ute.
Mm. Vilket spel tror du att du har lagt ner mest tid på?
Antingen Left 4 Dead eller Binding of Isaac. Helt klart. Det jag spenderar så extremt mycket tid på. Minecraft har jag i och för sig spelat väldigt mycket också. När jag bodde på Gotland. För då hade vi en server tillsammans. Jag och några vänner som vi satt och spelade väldigt mycket på. Så något av dem har jag nog spelat mest. Helt klart.
Ja. Det går ju mest i, vad ska man säga, linje med din karaktär om du har spelat Left 4 Dead eller Binding of Isaac mest.
Ja.
Minecraft är ju lite för, vad ska man säga, oskräckigt.
Ja, precis. Lite för gulligt. Men det är väldigt roligt i alla fall. Men det är lite läskigt också när det blir kväll. Och man står där. Jag hade en kompis som hade en, vad heter de? Enderman skin. Och jag stod i en grotta och hackade i sten där. Och sen helt plötsligt så hör jag någon som andas bakom mig. Så vände jag mig och så är det ju min polare då som har den där jävla Enderman-skinnen. Står och glor på mig och jag blev skiträdd. Så jag blev så jävla rädd så att jag bara loggade ur direkt och var så jävla rädd. Fy fan, det var kul.
Har du någon som helst kontakt med den här personen nu för din?
Ja, det har jag. Men han blev förlåten, men det var sjukt läskigt.
Ja. Vilken är din favoritspelmaskin genom alla tider?
Det måste nog vara... Jag älskar ju PlayStation 1-spelen mest. Men det är ju... Ja, det är så mycket nostalgi kring det. Och sen älskar jag ju liksom... Den spelen på den tiden var ju så speciella. Så jag tror... PlayStation 1 eller 4 hittills har varit mina favoriter. Helt klart.
PlayStation 1-eran var ju den var så speciell bara på grund eller tack vare ska jag säga hur grafiken såg ut och det här grova, gryniga, opolerade i 3D-grafiken. För PlayStation 1-spel var ju ärligt talat de ser ju ganska mycket ut som skit med dagens mått mätt. Men det i sig tyckte jag var så här smutsigt och rått och vuxet på något sätt. Att För om man jämförde hur ett PlayStation 1-spel såg ut med hur ett Nintendo 64-spel såg ut, så tyckte jag att... Och det har ju att göra med att Nintendo 64 också hade ganska många barnvänliga spel också. Men det fick mig att ändå tänka att har man bump mapping och, vad ska man säga, len grafik, då är det ett barnspel. Har man den här PlayStation 1-grafiken som ser ut som ett jävla rivjärn i ansiktet, då är det ett vuxet spel.
Ja.
Och jag kunde inte föreställa mig hur man kunde göra ett vuxet, rått, till exempel skräckspel med polerad grafik.
Nej, det är faktiskt väldigt sant. Det gick till slut, men ja, PlayStation 1 hade ju verkligen en speciell stil på sina spel, helt klart.
Mm.
Sen också tyckte jag, jag tycker fortfarande den är väldigt mysig, den här hela demo, vad säger man, demo-eran.
Ja, demoskivorna.
Ja, var ju så himla mysig när man köpte de här PlayStation-tidningarna och så var det en demoskiva med massa spel på.
Ja.
Det var så himla kul. Jag har kvar alla mina fortfarande, men jag har gått igenom dem på väldigt länge.
Nej. Och det är ju möjligt nu för tiden också att ladda ner demos och testa spel och sådär via diverse olika tjänster.
Mm.
Men man gör det ju inte lika ofta längre.
Nej, varför har man slutat med det egentligen?
Om man tänker för att efter. Man har pengar.
Ja, det är sant.
Nu kan man köpa sina spel istället.
Det är skillnad, ja, helt klart.
Ja, det är väl så, ärligt talat.
Ja.
Vad spelar du just nu?
Nu spelar jag lite olika spel. Jag och min pojkvän håller på att spela igenom Alien Isolation för att han inte hade spelare. Och det här är typ min 50 gång, tror jag.
Mm.
Sen spelar vi Moons of Madness som också är ett indie-skräckspel. Och sen, vad är det mer? Påbörjat Resident Evil Village en andra gång. Spelar jag mer. Jag spelade också häromdagen Resident Evil 3. Så jag är så duktig på att påbörja spel. Och
remaken då? Eller?
Nej, det gamla.
Originalet?
Precis. Ja. För jag hade en kväll där jag bara hade tråkigt så började jag spela lite spel och då spelade jag det och just det, och Sinking City också.
Ja. Det är ju ganska mycket mörker och skräck här.
Ja, precis.
Det är ju, det går på temat.
Ja, jag blir ofta sånt som jag spelar när jag väl orkar spela. Om man inte typ spelar någonting ihop. Fast i och för sig.
Mm.
Nu när jag och Joakim, min pojkvän, och vi sitter och spelar. Då blir det oftast att den ena spelar och den andra tittar på. Så. Mm. Och då blir det oftast det... lite mer stämningsfulla spel.
Ja, det är ett mysigt sätt att spela på.
Ja, jag gillar det också.
Speciellt lite så här halvcinematiska spel som har någon form av berättelse. Det är kanske inte jättemysigt att sitta och kolla på någon som spelar Tetris till exempel.
Nej, inte direkt. Men sen har vi spelat lite Goose Game, heter det så.
Mm, Untitled.
Ja, precis. Exakt. Det är också väldigt roligt.
Störiga jävla gåsen.
Ja, verkligen. Där spelar vi dock ihop.
Jag vet inte varför, men av någon anledning fick jag för mig att Sandra, hon spelar säkert Deathloop nu. Det som släpptes tidigare i veckan. Och det enda jag baserar det här på, det är att titeln Deathloop låter lite så här grindhouse-aktig.
Oh.
Deathloop skulle kunna vara titeln på en film som kördes på typ Monster of Film eller jag vet inte.
Det låter ju som Death Proof. Så.
Ja, exakt. Men själva spelet i sig är ju inget skräckspel, så
nej.
Det är ju inte.
Så det spelar jag inte just nu i alla fall.
Det kan vi konstatera, det spelar ingen av oss.
Nej, precis. Just det, ett till spel som jag faktiskt spelar också är, vad heter det? Blair Witch. Fast jag spelade till min Oculus Quest, för jag har köpt ett Oculus Quest i somras.
Oh.
Tvåan då. Så jag började spela det på min Oculus Quest. Det är rätt spännande. Försöker bara få ordning på kontrollerna och hela VR-systemet när man kör den typen av spel.
Mm. Vilket är det hittills bästa virtual reality-spelet?
Vad heter det? Hjärnsläpp. Laser... Hjärnsläpp, vad heter det?
Beat Saber.
Beat Saber, precis. Beat Saber och Superhot.
Mm.
Men alltså Beat Saber, fan. Jag spelar det alldeles för mycket. Jag glömde bort det. Jag spelade faktiskt.
Men får se nu, man kan ha vilken musik som helst i det, va?
Om du moddar det på något eller? Vis, om jag har förstått det.
Okej.
Okay. För jag... Nej, för jag läste om det att du kan på något vis få till så att du kan ladda ner till Oculus-questen. Men det verkade lite för komplicerat så jag har inte gjort det. Mm. Så nu har jag mest köpt låtar bara.
Jag förstår. Vilken spelmelodi nynnade du på senast?
Oj, det måste nästan vara Super Mario. För jag är väldigt duktig på att citera Super Mario. Så det var säkert den klassiska di-di-di-di-di-di. Håller jag alltid på. Så. Men annars så är jag faktiskt dålig på att nynna på spelmusik. Jag kommer ju sällan ihåg spelmusik. Eller så var det Silent Hill, för jag lyssnade på Silent Hill-tracket häromdagen.
Mm. Det är ju det kanske mest, vad ska man säga, höstanpassade spelsoundtracket av dem alla, Silent Hill. Ja, för min del så faller jag ofta tillbaka på Silent Hill 3-soundtracket.
Mm.
När det är höst och det är mörkt ute och gatlyktorna lyser gult och löven faller till marken, då ska man fan brassa på Silent Hill 3.
Ja, verkligen. Det är så bra musik i typ alla de 3 första spelen.
Mm.
Så det passar väldigt bra till höst.
Ja. Vilket Silent Hill är bäst?
Jag gillar nog 1:an och 2:an mest. Jag spelar 3:an för lite för att komma ihåg så mycket. Jag spelade typ en gång eller någonting, 2 gånger kanske.
Ja.
Men 1:an och 2:an tycker jag är riktigt bra.
Ja. Jo, verkligen. Det är ju klassiker.
Ja.
Det var länge sedan jag körde om dem. När den här Silent Hill HD-collectionen släpptes, som kritiserades ganska mycket, då körde jag igenom 2:an. Men det var ju ett tag sedan. Undrar om inte det var på typ PlayStation 3-eran till och med. Kan det ha varit så?
Jag kommer inte ens ihåg när det kom. Jag kommer inte heller ihåg när jag spelade om sist. Det var ett tag sedan.
Det vore nice med en ny samling. Bara så här, släpp alla Silent Hill-spel. Klumpa ihop dem till Silent Hill Ultimate Box och släpp till PS5.
Ja, det vore så kul. Eller om de gör en remake på dem som de har gjort med Resident Evil. Det hade varit kul att se. Jag gillar ju remakes väldigt mycket.
Ja, det vore ju det ultimata egentligen. Ifall Konami sålde Silent Hill-licensen till Capcom. Och Capcom gjorde en Silent Hill 1 remake baserad på Resident Evil 2 remake-motorn.
Ja, det hade ju varit någonting. Det känns som att det är en liten sån period just nu med remakes av gamla skräckspel, som att de ska ha Dead Space också nu.
Just det.
Som jag också är sjukt pepp på. Jag älskar Dead Space. Så jag gillar den grejen, för att jag är väldigt duktig på att jag känner mig som en gammal så här tant som man alltid själv tycker är så tantig, så här, det var bättre förr. Men man känner igen sig i det. Det är så här, jag går alltid tillbaka till gamla spel som jag tycker om väldigt mycket.
Ja. Jo, men alltså, jag tror att många är som med filmer och musik, inte minst.
Mm.
Att man har sina favoritalbum som man alltid lyssnar på, och som kanske har varit oförändrade under flera års tid. Eller att man har sina favoritfilmer som man alltid ser om. Och vad fan, då kan man väl ha så med spel också?
Ja, jag antar det. Det är väldigt mycket nostalgi i det, så det är väl därför man tycker det är mysigt att gå tillbaka till det.
Mm. Okej, en flummig fråga nu då. Om du fick obegränsat med pengar och budget och ett team, ett duktigt team i ryggen, och så fick du ta vilken spelserie som helst och så fick du göra vad du vill med den spelserien. Vilken spelserie skulle du välja och vad skulle du hitta på?
Oj, den är så... Vad skulle jag göra då?
Man kan ju ta...
Försöka fundera ut vad det finns för spelserier som jag har faktiskt tänkt lite i de här banorna. Där jag tänkt såhär, fan vad kul det hade varit att göra. Så det är ju i och för sig ingen spelserie som existerar. Jag hade ju velat göra något, fast ja. Jag som gillar skräckspel, jag hade ju velat göra ett skitbra typ The Thing-spel till exempel.
Mm. Det gjordes ju... Ja, precis. Det gjordes ju ett thing som väl inte var jättebra väl.
Precis.
Och sen gjordes ju det här, vad hette det? Extermination hette det. Har jag framme till PS2.
Mm.
Som var lite thing-aktigt.
Ja, exakt. Det var okej. Okay. Och sen fanns det en annan till PS2. Fast nu kommer jag på vad jag tänkt på. Jurassic Park skulle jag vilja. Eller förlåt, Dino Crisis. Jag älskar ju dinosaurier och jag älskar ju den kombon med att det är som Resident Evil. Men det hade varit så kul att göra om Dino Crisis-serien med samma motor som Resident Evil 2 remake-motorn.
Fast är den man alltid faller tillbaka på.
Ja. Ja, men det passar ju så bra. Det är ju typ samma setting och allting. Bara det att det är dinosaurier istället. För att jag saknar verkligen att ha ett bra jävla dinosauriespel. Hur svårt är det att göra dinosauriespel? Finns det typ inget?
Nej.
Alltså det,
vad heter det? Second Extinction heter det, vad det som är ganska nytt. När man går runt och pangar dinosaurier fast det är mest ett action-röjarspel.
Ja, jag har inte spelat det i alla fall. Men...
Inte jag heller. Men det är moderna dinosaurier i alla fall.
Okej. Okay. Ja, det, ja, precis. Eller det närmaste jag kan komma ihåg som är någorlunda är väl... vad heter det? Monster Hunter. Inte det dinosaurier just det. Där också?
Jo, det är ju dinosaurier-ish i alla fall.
Mm. Men det finns fortfarande liksom ingen full-blown dinosaurie-spel.
Skräckspel.
Nej, precis. Och det är ju Dino Crisis. Jag älskar ju Dino Crisis 1 till exempel. Det är skitbra. Men det hade varit jättekul faktiskt. Eller samma med så här... hajspel. Jag älskar ju hajen-filmerna. Det är samma sak. Det är omöjligt att göra en jävla bra hajfilm. Eller en undervattensspel. Det är också helt jävla omöjligt, verkar det som.
Vi har ju det här ganska nya Maneater när man spelar som en haj.
Just det.
Men det är ju inte... Det finns ju två vägar att gå med ett hajspel. Antingen så gör man ett spel när man är en haj och man mörsar runt. Och då blir det lite humoristiskt. Nästan. Det blir ju splatterkomedi av det hela. Eller så gör man ett spel när man är en människa.
Mm.
Och hajen är skurken, så att säga. Det i sig är ju ganska svårt. För vad bygger man för spelmekanik kring det? Simmar man runt hela tiden? Det kan ju inte vara så kul.
Nej, jag tänker att det är lite att man skiftar lite som i Soma. Då går man ju... i vattnet med en liksom en dykardräkt typ. Då går man ju på havsbotten. Jag tänker att, och sen skiftar det mellan att man är på någon undervattensbas och sen att man går då i havet. Typ. Jag tänker att man skulle kunna göra något sånt eller det är kombo med någon med vad heter det? Hjärnsläpp. Spelet med undervattensstaden. Men gud.
Bioshock.
Ja, precis. Bioshock. Att man skulle kunna göra något kombo med det. Inte att man liksom är ha en vit haj efter sig konstant, men i perioder liksom.
Mm. Hajen är motsvarigheten till Nemesis. Hajen kommer fram då och då och väser stars.
Precis, och så ska du göra ett val då i textform.
Ja, vill du slåss mot hajen eller vill du gå härifrån? Jag går härifrån.
Precis, för det gör man ju i vattnet. Att man går
därifrån. Det är ett jättefånigt val där i Resident Evil 3 just. Det första valet man får. När Nemesis kommer ner. Mördar. Fullständigt mördar ihjäl Brad. Genom att köra en tentakel genom huvudet på honom. Och så får man valet så här. Vill du slåss mot honom? Den här stora mördarmaskinen. Eller vill du gå in i polisstationen istället? Så här. Ja. Jag tror jag tar polisstationen faktiskt. Ja,
inte så sugen på slåss.
Nej. Men jag blev lite sugen däremot på det du sa, det du snuddade vid nyss om ett The Thing-spel. Mm. Där tror jag att det finns potential. Jag funderar lite på hur man skulle kunna bygga upp ett sånt spel. Och då fastnade jag lite vid om man skulle ta The Thing och kombinera lite grann med Until Dawn. Mm. Som är det här berättardrivna, karaktärsdrivna skräckspelet med massa branschande storylines och man får samla lite ledtrådar och så får man lite film. Så det är ju kind of en blandning mellan samla ledtrådar och se vart storyn tar vägen och se vilka som dör. Så man skulle ha sånt, fast sen samlar man då ledtrådar till vem det är som är monstret. Mm. För grejen med The Thing är ju att monstren kan se ut som andra varelser då.
Ja, precis. Det ska man kunna göra. Jag tänker också lite Dead Space, för det är lite åt det hållet också, fast i rymden då. Men när det kommer till deras monsterdesign så är det lite åt det hållet.
Mm, nekromorferna.
Ja, precis. Den settingen är också väldigt... Det skulle passa väldigt bra till The Thing-spel.
Ja.
Jag tyckte också det var ganska kul med The Thing som kom till PlayStation 2, tror jag det var. Om det var 3, jag minns inte riktigt. Men det var nog 2. Det jag tyckte var kul var ju det här med att man skulle liksom underhålla sina kollegor eller kompisar eller vad man nu ska kalla dem. Att man skulle underhålla dem och få dem att överleva så gott man kunde. Och se till att göra tester på dem så man var säker på att de inte var smittade. Och så. Det tyckte jag var jättekul. Och så var det ganska läskigt också. Men jag tyckte om den här grejen att du kunde liksom rädda allihopa. Eller så kunde alla bara dö.
Mm.
Att den chansen fanns ändå.
Ja. Det är ju lite in och nosar på Darkest Dungeon-territorium också, när folk blir galna också, man måste hålla efter deras psykiska välmående.
Just det, precis.
Så man tar då Dead Space, The Thing, Until Dawn och Darkest Dungeon och så bara knycklar man ihop dem till ett enda ultimat skräckpaket och kallar det för The Thing, The Game.
Det hade varit något. Jag är faktiskt förvånad över att ingen har gjort någonting än ändå. Någon borde göra ett The Thing-spel någon gång. Det finns ju ett spel som är på G nu som jag stöttar Patreon. Mm. Som heter Ill.
Right.
Jag vet inte om det är deras liksom färdiga namn eller om det är bara ett projektnamn. Men,
ett bra namn.
Ja, det är väldigt, väldigt bra. Men det är också samma sak. Där är typ en... det är i och för sig jag tror att det är någon typ av parasit som tar över människokroppar och så blir de precis som i The Thing och Dead Space, att de blir deformerade och bara, det är väldigt mycket blodigt eller gore och slafs, så det verkar jätte nice, så jag längtar till det. Väldigt snyggt spel också, så kolla upp det, de som inte vet vad det är riktigt
ill. Coolt. Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen?
Binding of Isaac har ju fått det många gånger. För att man har blivit så frustrerad när man har suttit flera timmar på en round. Och så händer någonting. Men jag har slängt kontrollen i väggen för att det har varit dåliga spel också. Det har jag gjort bland annat med sista Alone in the Dark, kom ihåg att jag blev galen på det som släpptes till PlayStation 3, när var det? 2008, 2009, minns inte.
Mm. Det hade ju groteskt dålig bilkörning.
Ja.
Det fanns en bana när man skulle fly från så här sprickor i marken. Och det var helt horribelt.
Det var hemskt, verkligen. Det var, det var så dåligt. Och jag blev så arg och var frustrerande. Så det kom jag ihåg, att jag blev så arg och frustrerad över så att jag någon gång kastade min kontroll. Annars är jag ganska duktig på att inte göra det. Men det är helt klart ett av de spelen.
Mm. Vilket spel har fått dig att gråta?
Bland annat Resident Evil 3. Jag vet, väldigt starkt minne av när jag grät till jag kommer inte ihåg vad han heter, men det är en ung kille som är med i 3:an där, som Claire är mycket med.
Vi har ju, vad heter han, Carlos?
Nej, den andra, han som har världens pojkröst, som pratar så himla störigt. Som är en fånge på den här ön man är på.
Nu snackar jag Code Veronica, va?
Ja, förlåt, jag menar Code Veronica X, precis. Sorry, jag menar Code Veronica X. Exakt.
Ja, då är det ju Steve Burnside med guldpickadollerna.
Precis, exakt. Det är, är det han som, precis, han den unga killen. Steve.
Ja, han är ung som är så här 90-tals mittbena, guldpistoler, och så springer han runt och han är ju ganska störig.
Ja, precis. Ja, men det är han. Han blir ju smittad sen. Det blir någon stor bjässe där i någon byggnad. Där kom jag ihåg att jag tyckte det var så sorgligt. För det. Hela den scenen var ju så himla sorglig när han blev zombie. Eller vad han nu. En T-virus-gubbe.
Ja.
Så där grät jag. Jag har ett starkt minne från. Sen har jag gråtit många gånger till Heavy Rain också.
Ja, det är fint. Är det inte så att Steve... Jag har för mig att det hintas om att Steve Burnside... Eller rättare sagt Steve Burnsides muterade lik blir bortfört någonstans. Så att de kanske på något sätt ska analysera hans DNA. Eller så kanske han på något sätt går att återuppliva.
Ja.
Det vore något.
Det
Resident Evil 9. Plötsligt är man Steve Burnside.
Det hade ju varit intressant, helt klart. Han är en karaktär som man minns vem det är, men man minns inte så mycket om honom. I alla fall inte jag.
Nej, han sprang runt och så var han så här ungdomligt kaxig. Så här, riktig pojkspoling. Men det var någonting med honom som han hade en mörk hemlighet på något sätt. Han hade en mörk bakgrund. Hans föräldrar hade blivit smittade eller vad det nu var. Så han använde ju den här kaxiga pojkattityden som någon slags försvarsmekanism, har jag för mig.
Just det.
Och så hade han guldpistoler.
Precis, som man sen får när han dör, tror jag.
Mm.
Minns inte riktigt. Men sen är det ju som sagt Heavy Rain också. Spelade jag om så himla många gånger. Jag för mig att det var ett par skitjobbiga scener där som också var så himla sorgliga.
Vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i?
Den var intressant. Jag tycker ju alltid det är så mysigt med spel som har så fint vatten.
Ja.
Jag älskar ju så fina vattenbanor och sånt.
Ja.
Men
samtidigt som de är lite störiga.
Ja.
Just så här vattenfysiken.
Ja, precis.
Det är sällan en vattenbana är den bästa i ett spel.
Det är sant, i och för sig. Jag funderar på, vad finns det för... Det finns ju jättemånga fina liksom världar i spel, men det är lite så här, man kanske inte vill bo där. Typ så här, Horizon Zero Dawn tycker jag är liksom en jättehäftig värld, men jag kanske inte vill ha massa robotar som vill mörda mig hela tiden.
Nej, men det är ju inte så, det är ju inte en väldigt, det är ingen miserabel värld direkt. Människorna som bor där, de lever väl ett hårt liv, men de verkar ändå ganska muntra, har jag för mig. Jag har bara kört igenom det en gång, men jag minns inte att någon satt och var jättedeppad i Horizon.
Nej, det är sant i och för sig. Så där kanske man skulle kunna vara lycklig och rida på robotar. Och...
Ja, när man väl har liksom lärt sig att leva i samförstånd med de här gigantiska... robot T-rexarna, vad heter de, Thunderjaws, då blir det kanske lite chill.
Ja, kanske. Eller någon värld där man kan typ flyga, hade ju varit häftigt.
Ja.
Med frågan.
Det är ju ett nytt Avatar-spel på gång. Då får man väl åka såna Avatar-fågel i alla fall.
Just det, det kan man göra. Men ja, den var svår. Jag försöker liksom fundera vad det finns för mysiga världar, men det är några av dem i alla fall. Så. Eller Horizon verkar ju nice i alla fall.
Ja, här kommer ju liksom faktumet att du spelar väldigt många skräckspel arbetar nästan till din nackdel här.
Ja, samtidigt som det vore jävligt coolt att vara med om en zombieapokalyps i alla fall. Men vet inte om jag vill leva i det för evigt.
Flytta in i Left 4 Dead.
Ja, precis. Hade varit något.
Ja. Har du... någon spelserie som du skulle vilja återuppliva? Någon spelserie som inte existerar längre? Eller är slumrande?
Blir det att göra en remake på det eller att fortsätta göra nya spel?
Det får man göra som man vill.
Jag skulle nog vilja se mer av... Jag tycker det har blivit väldigt kul med anime. Jag kollar väldigt mycket på... Eller kollar mycket... Jag har börjat kolla på skräckanime och läsa en del Junji Ito också. Så jag blev väldigt inne i den typen av liksom... Eller, jag har ju gillat det förut, men jag älskar ju... Vad heter det? Siren Blood Curse. Det heter ju också... Vad heter originalet? gamla de här, jag tror att det är japanskt. Om man är i en by och så är folk, vad fan heter det?
Tänker du på, är det Siren eller är det...
Siren är det nog, precis. Siren Blood Curse är liksom som en remake på de gamla spelen. Då är man i en by och så är folk, de är, vad heter det? De har blivit galna av någon anledning som jag inte kommer ihåg vad det är.
De är tokiga.
Ja, de har blivit besatta tror jag, av någon demon eller någonting.
Ja.
Den serien tyckte jag var väldigt bra när den kom. Det skulle jag vilja fortsätta med för att de var väldigt speciella. Väldigt speciell setting i de spelen. Och det var väldigt svåra spel.
Mm.
Det saknar jag lite. Visst, det finns ju svåra spel idag. Men det var svårt på ett helt annat sätt på den tiden. Mm. Jag vill ha lite mer utmaning. Framförallt i skräckspel för att det är... Jag tycker det är lite tråkigt när det är för linjärt och för enkelt.
Mm.
Men
de... Siren... Ja. Siren-spelen hade ju något ganska speciellt, eller de var ganska speciella överlag, men de hade ju ett system som hette, vad heter det? Sidejacking har jag för mig att de kallar det.
Precis, när de såg i fiendernas ögon.
Ja, så man kunde liksom söka av en aria, va? Lite som att det där ratta in på en radio och sen kunde man börja se världen ur fiendernas perspektiv, vilket var ganska obehagligt.
Ja, det var väldigt obehagligt. Så kunde man liksom se hur deras path såg ut. Så man kunde liksom springa förbi dem. Det var skitkul faktiskt. Men och sen gill... Ja.
Spelet hoppade väl ganska mycket tiden också. Hade flera olika huvudpersoner och det var...
Precis.
Det var på gott och ont en ganska rörig berättelse.
Exakt. Det var väldigt mycket, lite överallt, men... Det var också väldigt speciellt för sin tid, för de hade ju börjat med episoder.
Mm.
Så det var ju som en tv-serie, att de hade liksom olika episoder och så hoppade de mellan varje episod och liksom hade som en introduktion till varje episod och det var massa sånt.
Mm.
Det kunde bli lite uttjatat ibland, men det var ändå ganska kul.
Mm.
Men sen i samma, om man ska hålla sig lite i samma kategori där, så skulle jag även vilja fortsätta med... Vad heter det nu igen när man tar kort på spöken? Också.
Project Zero.
Precis. De skulle också vilja fortsätta och se hur det hade applicerats på dagens liksom, spelmotorer. Hur det hade varit. Det skulle också kunna bli rätt spännande.
Mm. Eller så gör man bara helt enkelt en Pokémon Go av det rakt av. Gör ett AR Project Zero.
Det skulle kanske kunna fungera. Det hade ju varit rätt spännande att se hur det hade varit om det hade varit läskigt överhuvudtaget.
Ja, hur skulle man kunna göra Pokémon Go läskigt? Man skulle kunna typ låsa ner det så att det går bara att spela när det är riktigt jävla mörkt. Eller så här, det går bara att spela efter klockan, jag vet inte, 11 på kvällen. Man måste spela det på natten.
Och du måste vara utomhus. Inte annars.
Måste vara utomhus. Du måste vara på ganska avskilda områden kanske. Det blir någon slags anti-pokestop-variant då. Att du ska fan med ut i en mörk skog mitt i natten. För annars startar inte spelet. Och så ska du snubbla runt bland träden där samtidigt som du jagar spöken.
Ja, till vissa alltså, arior som du måste ta dig till. Som är liksom synligt i appen på en karta. Men du kan inte påbörja liksom att... fånga spöken förrän du är där.
Mm. Lite så här geocaching-aktig variant.
Ja.
Ut på typ Järvafältet. Upp på något berg. Det skulle förmodligen vara ett spel som orsakar en hel del olycksfall.
Ja.
Folk som bryter benet mitt ute i skogen. Mitt ute i natten.
Ja, och det känns också som folk kan utnyttja det där. Se vart stackars människor ute i skogen helt ensamma är någonstans.
Ja, det blir ett perfekt verktyg för rånare och mördare.
Ja, lite så. Kanske inte så jättebra.
Vilket i sin tur förhöjer skräckstämningen i spelet i och för sig.
Precis, man har alltid chans att bli mördad eller rånad när man spelar.
Ja. Förmodligen så blir inte Project Zero Go en succé.
Nej, jag tror det blir svårt. Men det är kanske någon som nappar på idé.
Kan hända, förmodligen inte. Vilket är ditt favoritspel och vilken detalj i det gillar du allra minst? En tvåstegsraket.
Vad sa du?
En tvåstegsraket, ja, till fråga.
Precis. Det känns som att jag har liksom pratat om det så många gånger i podden. Men det är ju liksom Resident Evil 2 i min absoluta liksom favoritspel.
Mm.
Och det jag gillar minst med det.
Inget spel är ju helt perfekt. Det finns ju alltid någonting man skulle kunna ändra eller polera eller lägga till.
Ja, precis. Det var väl kanske... Jag tyckte i och för sig inte om... Jag tyckte inte om de här... Vad kallades de? De här jävla stora ödlorna typ. Som hoppade runt. Som var skittråkiga. Kommer inte ihåg vad...
Ödlor som hoppade runt?
De såg ut som gigantiska monsterödlor typ. Som sprang. De hette ju Bio... Vad heter de?
Ja, men ja. Lite större. Alltså de som också är en del av... Det är väl typ... vad heter han? Birkins barn. Eller Birkins avkomma, va? Alltså så här stora förvuxna embryon.
Ja, något sånt där. De högg huvudet
typ minibossaktig. Eller vänta, okej.
Ja, eller det är som de, man stötte på dem lite överallt och så sprang de efter dem och så hoppade de alltid och högg huvudet av en, i princip. Fan heter de, nu blir jag...
Vänta, du tänkte på Hunters från ettan?
Jo, precis, Hunters.
Ja.
Förlåt, det är de jag
tänkte. Fast det är ju Resident Evil 1.
Finns de inte i tvåan heller? Nej,
där har man ju utbytt dem mot Lickers som klättrar i taket och
så var det.
Slickar på saker.
Precis, ja. Jag blandar alltid ihop dem i vilket spel de är med i. Då, never mind. Då ska jag säga, vad är då sämsta med tvåan? Försöker fundera ut. Men jag tyckte nog att det som var i alla fall som jag tyckte var väldigt tråkigt var att sista halvan var väldigt snabb. Det gick för fort. Det som är bäst i tvåan är ju såklart när man är på polisstationen. Det liksom är ju hela spelet i princip. Men sen när man kommer ifrån polisstationen så är det som att så här, man rushar igenom hela spelet. Det var inte alls samma liksom feeling på spelet. Och det kändes lite som att de hade lagt ner väldigt mycket tid och energi på polisstationen. Och sen så bara var det som att de hade glömt bort resten av delen lite. Eller i alla fall inte lagt ner lika mycket kärlek på det.
Mm. Det kan säkert vara någon form av dramaturgiskt grepp också. Som du säger, polisstationen är ju roligast. Men polisstationen är ju även, den skiljer sig ju lite från resten. För att det är väldigt mycket att man utforskar en och samma plats hela tiden. Och man backtrackar runt där och sakta men säkert kartlägger hela polisstationen. Därefter så blir spelet inte helt linjärt, men det blir ju mer av en linjär resa. Och på så sätt får man väl upp lite mer tempo då inför slutfasen, slutspurten. Crescendo till storyn. Eller något.
Ja, precis. Ja, för det var väldigt, jag tycker det är väldigt stor skillnad på de delarna. Men så tycker jag också, det är inte specifikt för Resident Evil 2 kanske, men jag tycker bossarna kan ibland vara rätt störiga också. Men det är också för att jag är inte så förtjust i bossar överlag.
Nej.
Jag tycker inte de medför så mycket. De är mest där störiga. Typ.
Det finns ju inte jättemycket finess i Resident Evil 2 bossarna. Eller liksom egentligen i någon av Resident Evil old school Resident Evils bossar.
Nej. Det känns som att de har mest slängt in dem bara för att, typ.
Ja.
Så det är lite tråkigt. Det är liksom, de kunde ha skippat det egentligen. Då är det bättre att göra som i som de har gjort med Mr. X. Att det är någon som är typ en boss men som mest följer efter dig bara.
Ja, det hade kanske kunnat vara, alltså, om man hade ett skräckspel som är helt fritt från bossar men har flera stycken såna här förföljare. Typ ett Resident Evil fast det är 3-4 olika varelser som i Mr. X-kaliber som alla går runt och har en egen agenda och ett eget rörelsemönster och sådär. Man kanske skulle bli lite trött på det i och för sig.
Ja, kanske. Fast det kanske skulle vara kul också. Men jag tänker att så här, bossar lite så här, säger emot lite hela skräckgenren. Jag vet inte, för mig är inte en boss, det är inte liksom någonting läskigt. Det är inget som sätter någon liksom setting eller stämning i spelet. Utan det är mest bara störigt moment. Det liksom bryter hela, hela skräckupplevelsen. För då helt plötsligt ska du liksom bekämpa någon boss och det ska ju liksom gå runt i samma mönster och liksom skjuta på ett visst sätt eller använda något item ett par gånger tills den dör. Jag vet inte, jag tycker att det liksom förstör lite.
Bossar i sig är ju en väldigt spelig sak. Medan skräckspel, när skräckspel är som bäst så känns det ju som att de inte riktigt är spel. Eller man tänker inte riktigt på upplevelsen som en spelmekanisk upplevelse, utan man tänker det mest som en känslomässig upplevelse. Och det drar väl lite åt olika håll. Om man designar en bra boss, då bygger den ganska ofta på bra, tydlig spelmekanik.
Ja, precis. En boss i skräckspel skulle snarare kunna vara någonting du typ flyr ifrån, som vi pratade om i Strix. Man är i en mörk korridor och så är det någonting som jagar dig i den här korridoren. Att det skulle kunna klassas som en boss. Det tror jag mer på än... För att jag tycker inte att man ska undvika vapen till exempel så mycket som möjligt i skräck. För jag tycker att det inte medför... det förstör skräckupplevelsen. Jag gillar ju, som till exempel Alien Isolation, älskar jag fram tills man får den där jävla flamethrowern. För att det förstör liksom hela grejen med Alien. Du ska inte kunna skydda dig från Xenomorphs. Liksom det är... Helt plötsligt är den där flamethrowern liksom din väg ut i alla situationer. Och då förstör det hela liksom den här rädslan för att stöta på en Xenomorph. För du vet att du alltid kan fly från den.
En boss i ett skräckspel kanske då, ja men precis, därmed inte ska vara en... Det ska vara en känslomässig boss. Snarare än ett spelmekaniskt hinder.
Ja, precis. Det skulle kunna vara. Jag tänker, det beror lite på hur man ser det, men som är PT, eller Silent Hills som det också kallades. Den PT-demon där.
Demon för Silent Hills.
Ja, kommer inte ihåg vad hon heter. Hon som är själva liksom... Ja, monstret.
Lebigatanten.
Ja, Lebigatanten, precis. Hon skulle ju på ett sätt kunna räknas som en boss också i vissa tillfällen, beroende på hur man bygger spelet. Skulle kunna vara en återkommande boss som man ska liksom ta sig ifrån. Så man skulle ju nog kunna göra på lite olika sätt, tänker jag. I skräckspel, att det inte är en klassisk boss som dyker upp och så går döda och sen är den borta. Nej, men jag tycker att Resident Evil 2 har gjort väldigt bra med Mr. X. Jag tar det lite som en boss. Som man ändå stöter på lite då och då. Där är det faktiskt läskigt.
Och så får man ju en slutstrid mot honom också. En faktisk bossstrid.
Ja, det är nästan bäst så väl att göra så. Att man får en slutstrid. Men inte att man stöter på en massa andra bossar under den tiden.
Vilket spel skulle du ta med dig till en öde ö?
Oj. Alltså eftersom jag har spelat Binding of Isaac så mycket så hade jag nog tagit det. För att det är ett spel som man kan spela om så jäkla mycket. Det är nästan så att man inte tröttnar på det. Det finns så många olika liksom sätt att spela det på. Och generera nya levels för en gång du startar en ny runda. Så det hade jag nog lätt tagit. För det hade jag kunnat spela länge innan jag tröttnar. Det tror jag.
Yes. Och slutligen, vad ser du fram emot mest just nu?
Spelmässigt då, antar jag.
Gärna det, men även i stort om du har något annat.
Nej, om man kommer till spel så är nog lite det jag har pratat om. Det är det här spelet Ill som jag är väldigt sugen på. Dead Space remaken. Och sen är jag väldigt sugen på det här spelet, jag inte minns vad det heter nu bara för det. Som är som, de har släppt en teaser för det här spelet som ser ut som, det är samma skapare som Dead Space. Som ska göra något skräckmonsterspel.
Skräckmonsterspel, ja. På rak arm kan jag nog inte placera det, men du är mer skräckig än vad jag är.
Jag kan se om jag kan hitta det här. Fan, vad ska man söka? Fan, jag la upp det på min Instagram för ett tag sedan. Det verkar jättekult. I alla fall ett sci-fi-spel. Just det, The Callisto Protocol.
Callisto Protocol? Ja, men vänta, det har jag, till och med jag har hört talas om. Det har väl varit på gång ett tag? Typ åtminstone något år eller två.
Precis. Jag tror att teasern publicerade de förra året. Slutet av förra året någon gång. Ja, förra året tror jag det var. De gick ut med teasern i alla fall. Så jag antar att de kanske har på med det sedan 2019-2020. Eller vet jag. Det var i alla fall 2020 som jag liksom upptäckte det. Så vet inte jag hur länge de har på innan dess.
Skumheter i rymden i alla fall.
Ja, det verkar vara lite Dead Space-aktigt. Det är liksom monster uppe i rymden. Och det är jävligt snyggt. Och mycket gore som jag gillar.
Gore på rymdbas.
Ja, precis. Så de tre spelen ser jag helt klart mest emot. Och eventuellt en ny Resident Evil remake.
Ja, det känns ju som att Resident Evil-serien den kör på med ganska bra fart nu. Så något Resident Evil lär vi ju få även 2022.
Jag hoppas det i alla fall. Det vore ju nice.
Kanske den där Resident Evil 4-remaken hinner komma till 2022.
Ja, kanske.
Potentiellt. Jaha. Ja, men då så. Då vet vi allt om dig.
Ja, lite i alla fall.
Nu känner alla lyssnare känner till dig.
Precis. Så nu vet de om de ska höra av sig till om de vill snacka skräck. Eller ha några åsikter om det jag precis har pratat om.
Var någonstans får man tag på dig om man vill snacka skräck?
Jag finns på Instagram vid namn Sandified. Det är typ där jag hänger. Jag använder inte Twitter längre alls faktiskt. Så där är det helt klart det bästa sättet att nå mig på.
Och jag finns på Twitter på @Victor_Justrom. Och podden finns på tredje gången podd på Instagram. Så nu som sagt, härnäst måste man väl locka in David Grundström så att vi får reda på vad det är för prick här i podcasten.
Det tycker jag.
Ja, svårdefinierad man.
Ja, men en väldigt trevlig sådan.
Det är även du.
Vad bra.
Och tack så mycket för att du ville prata lite.
Ja, tack själv. Det var kul att vara här igen.
Ja, det är bara att hojta till nästa gång du vill snacka skräck och spel.
Ja, det ska jag göra.